Varmt välkomna hit till St. Pauli kyrka för att fira gudstjänst idag på Septuagesima. Och vi kan väl bara göra så att vi vänder oss om till en granne och säger välkommen hit. Gärna till någon du inte redan har pratat med idag, om det är möjligt. Och ska jag säga till er som följer med via webben, välkomna hit och närradion. Psalmerna idag blir psalm 86, 18, 291, 784 och 44. Och på studiet idag är ett annat än det som står i agendan. Det är preludium i G-dur av Bach. Och kollekten idag, den går till Bethesda Children Ministry i Kenya. Och det är en organisation som drivs av svenska missionärer från ELM. Och de hjälper killar som kommit från tuffa förhållanden, som har missbruk och instabila familjer, till att bo i trygghet och blir omhändertagna där. Så vi tar också upp insamling via ljusbäraren till EFS mission. Och QR-koder för att skänka till de här ändamålen finns i agendan. Och så ska jag också pålysa, eller titta gärna på sista sidan i agendan. Vi söker en diakon till församlingen. Ska jag säga också, uppmana er att gärna komma till bibelstudier. Dels på tisdagskvällar, 18.30 börjar det där. Men också på torsdagar. Det är ett samarbete som vi har där med Ungdomsoas här i St. Pauli kyrka, och det är 18.30 där också. Sen så ikväll så är det musikgudstjänst, Kärlekens vägar. Det är lunchmusik på onsdag. Och sen så ska Johanna säga någonting om söndagsskola för vuxna.
Ja, under hösten så hade vi ett antal gånger med söndagsskola för vuxna som Björn Bäckesten hade om liturgi. Och vi tänker att vi vill fortsätta ha lite så här olika tillfällen med söndagsskola för vuxna. Då är det i Pauligården klockan 10 på söndagen. Så man är där och så hinner man hit till gudstjänsten sen. Det kommer att bli en eller två omgångar i vår. Men en vet vi i alla fall säkert. Och den börjar om 2 veckor, den 15. Det står de 4 datum som det gäller på baksidan på agendan. Det handlar om Jesus och de judiska festerna. Vi har ju påsk och pingst framför oss. Och det är det lite, hur firade Jesus påsk och pingst? Och vad finns det för bakgrund i Gamla testamentet? Och sådär, för att bättre förstå påsken och pingsten. Och det kommer att vara Mikael Andersson som håller i de tillfällena. Och man behöver inte anmäla sig. Och kan man inte vara med på något så kommer man på dem man kan. Det går jättebra att göra så. Så välkomna till det.
Ska Enrique komma fram och säga någonting också?
Nu har vi ett nytt år, och med det nya året kommer det en massa nya tag. Så att jag tänkte att även vi som har deltagit i mansgruppen här i St. Pauli skulle ta ett nytt tag och starta om. Vi träffas 1:15 har vi sagt, i Pauligården. Så man hinner ta en liten fika uppe i församlingshemmet. Så går vi ner i källaren. Alla män är välkomna, från de yngsta till de äldsta, att träffas och samtala om hur det är att vara en kristen man i dagens Sverige. Eller vad nu du bär på hjärtat som du vill ta upp med andra kristna män. Varmt välkomna, 1:15 i källaren på Pauligården.
Alla är välkomna till kyrkkaffe också efter gudstjänsten. Då får kyrklockorna ringa samman till gudstjänst. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Herre, vi tackar dig att vi får samlas i ditt hus. Vi tackar dig för ditt löfte att vara mitt ibland oss. Tack för att vi nu får gå in i förfastan och vi ber att du ska öppna våra hjärtan så att vi får vända oss till dig. I Jesu namn. Amen. Ja, vi går idag in i förfastan och firar Septuagesima som betyder den 70:e, alltså den 70:e dagen inför påsk. Och 70 i Bibeln står för fullhet och för helhet och är ibland en tid av förberedelse. Till exempel så varade ju den babyloniska fångenskapen i 70 år. Och jag sitter just nu och jobbar en del med Hesekiels bok som ju är bibelstudiet som jag har här under våren. Och då satt jag i veckan och tittade lite grann på Hesekiel 8. Där Hesekiel befinner sig i Babylonien. Men så blir han förd av anden till Jerusalem och så får han se templet där. Och så ser han allt det hemska som föregår, nämligen att det bland annat finns en stor avgudabild som folk tillber. Han ser också hur prästerna är vända bort från templet och så vänder de sig till solen för att tillbe solen. Och så blir Hesekiel förd genom en vägg och in genom en dörr. Så kommer han till ett rum och de flesta är överens om att man vet inte liksom var det här är någonstans. Det finns liksom inget sånt ställe. Och då tror väldigt många att det som Hesekiel får se i det här rummet, det är det som föregår i människors tankar. Och han ser då 70 män, apropå 70, som är en fullhet. Då tror många att det här är liksom vad som försiggår i folkets tankar. Och så ser han alla slags avgudar och vidrigheter och sådär som finns där inne. Och det som Gud ville visa, menar många då här, det är att det är här det börjar. Synden börjar ofta i våra tankar. Innan vi stjäl någonting så tänker vi, hur ska vi kunna göra detta på ett smart sätt så att vi inte blir påkomna? Hur ska jag kunna liksom trycka till min kompis eller kollegan utan att jag råkar illa ut? Eller bitterhet, eller högmod, eller avundsjuka och mycket annat som kan sätta sig. Och så blir det värre saker av det senare. Och hos Israels folk så var det ett riktigt eländigt tillstånd. Och det började i deras tankar. Och Gud, han ser alla de här tankarna. Och Gud lät Hesekiel se detta också. I Matteus 9 så säger Jesus, eller så står det att Jesus kände deras tankar. I Saltaren 94 så läser vi att Herren känner människornas tankar. Han vet att de är tomhet. Och evangeliet är ju att det finns hjälp att få. I Romarbrevet 12 så uppmanar Paulus oss, låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Och Romarbrevet 8, köttets tankar är död, men andens tankar är liv och frid. Om vi vill ha liv och frid så behöver vi låta Gud förvandla våra tankar. Hur kan han göra det? Till exempel Hebreerbrevet 4:12. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Vi behöver vända om och låta Guds ord överskölja oss istället för allt annat som finns i den här världen. Låt oss be. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som har bekänt din synd säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du är evige Gud. Förbarma dig över oss. Och frid på jorden bland människor som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja.
O Gud, du som kallar oss till tjänst i ditt rike, hjälp oss att lita på din barmhärtighet och låt oss av nåd få ärva det eviga livet genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som är dig Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Den gammaltestamentliga läsningen idag är dagens saltarsalm som vi sjunger.
Herre, lär mig dina vägar. min ungdoms synder allt jag brutit. Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Tänk på mig i din trofasthet, Herre, du som är god. Herren är pålitlig och god, därför visar han syndarna vägen. Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Han leder dig fastid mot dem som håller hans förbund och hans bud. Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Herre, min synd är
Så lyder Herrens ord.
Gud vi tackar.
Så skriver aposteln Paulus i brevet till Filippi. Allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räknas som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min Herre Jesus Kristus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer av tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden. Genom att bli lik honom i en död som hans, kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det, när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar.
Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium som är hämtat ur Matteus, det 19 kapitlet. Petrus sa, vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss? Jesus svarade, sannerligen vid världens återfödelse när människosonen sätter sig på härlighetens tron ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar ska få 100-falt igen och ärva evigt liv. Många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi tackar dig för barnen i församlingen och ber att du ska välsigna dem i söndagsskolan. Välsigna också oss här inne och vi ber att du ska öppna våra hjärtan så vi får ta emot det som du vill säga till oss nu genom ditt ord. I Jesu namn. Amen. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Den frågan är bakgrunden till dagens evangelietext. Det kommer fram en rik man till Jesus och så frågar han så. Och han hade insett att det fanns någonting i hans liv som saknades, eller så hade han förstått det hela tiden. Och han hade förstått så pass mycket också att Jesus kanske kunde ge detta. Eller så var han säker på att Jesus kunde ge det. Vi vet inte hela bakgrunden. Men så säger Jesus till honom, sälj allt du äger och ge åt de fattiga. Kom sen och följ mig. Och så står det den här tragiska kommentaren om att mannen gick då bedrövad därifrån. Han hade alldeles för stor kärlek till sina ägodelar. Han ville inte lämna det. Och så gick han vidare i bedrövelse. Och vi kan ju jämföra det till exempel med hedarna som vi ganska nyss läste om på julnatten. De kom ju till Jesus, de ägde förmodligen inte särskilt mycket. Hedarna var ju ofta väldigt fattiga. Men så står det efter mötet med Jesus där att de gick därifrån jublande och lovsjungande. Och När den här mannen då hade lämnat Jesus bedrövad så säger Jesus: det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och det måste ju inte innebära rik pengar på bankkontot eller ägodelar och sådär. Det innebär ju allting egentligen som står i vägen för Gud, det som vi håller högst i livet. Och när Jesus har sagt det så frågar Petrus: vem kan då bli frälst? Och så säger Jesus att för människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Och då förstår Petrus att precis det som den här mannen inte valde att ta emot, precis det har han och de andra lärjungarna tagit emot. Och det är precis där som vi kommer in i dagens text, där Petrus säger: vi har lämnat allt och följt dig. Vad kommer vi att få? Och det finns ju ingenting alls i den här texten som antyder att den här frågan skulle vara ställd av Petrus på ett egoistiskt sätt eller med baktankar och sådär. Och Jesus svar tyder inte heller på att han ser något sånt hos Petrus, utan tvärtom verkar det vara så att Petrus, han har verkligen förstått att de äger det eviga livet. De har fått ta emot det som Jesus har att ge. Och trots att de har en massa fel och brister så äger de faktiskt detta. Och nu undrar Petrus då: vad har de att vänta? Vad har de att se fram emot? Och jag tror att vi kristna ibland kan tänka att det där är kanske en liten ofin fråga. Vi borde väl vara tacksamma över det som vi redan har fått och det som Jesus redan har gjort och fokusera på det vi ska göra. Att hjälpa de fattiga, att sprida evangeliet och allt detta som Jesus lärde oss att göra. Och det är ju absolut jätteviktigt. Men det finns ingen motsättning mellan det och att fundera på och reflektera över och se fram emot vart vi är på väg. Var någonstans som vi är på väg och vad som ligger framför. Utan tvärtom så är ju längtan efter det någonting som är helt naturligt för varje kristen. Att vi får längta och vänta på det som Gud har förberett. Och den här uppmaningen har vi också om och om igen i Bibeln. Till exempel så får vi den i dagens episteltext där ju Paulus skriver att han sträcker sig mot det som ligger framför. Vi har det till exempel i Hebreerbrevet också, där alla de här troshjältarna räknas upp genom Gamla testamentets historia, att de hade liksom blicken riktad framåt mot målet, vart de är på väg. Och på inget sätt så innebar det att de blev mer passiva i den här världen, utan tvärtom säger ju Bibeln att det gav dem kraft och iver och glädje att få verka som troende i den här världen. Och det finns en känd präst här i Göteborgs stift, inte nu levande, men jag har citerat från honom förut, men jag tycker att han har ett väldigt bra citat som säger någonting om detta. L.M. Engström, som har gett upphov till namnet på en känd gymnasieskola här i stan. Och då säger L.M. Engström, han skriver i sin bok om de yttersta tingen, alltså om det som ligger framför: att rannsaka rörande de yttersta tingen, att allvarligt med bot och bön begrunda dem, är synnerligen väckande, upplivande för sökandet av Gud och för gemenskapen med Gud. Alltså att rannsaka rörande de yttersta tingen, att begrunda dem, att liksom fokusera på dem, att ha dem med sig, det är synnerligen väckande och det upplivar sökandet av Gud och gemenskapen med Gud. Och jag blev påmind om det också när jag häromveckan hade den här bibelstudieträffen bok för bok som vi har börjat med på torsdagar. Så hade jag första och andra Thessalonikerbreven. Och det verkar ju vara de första breven som Paulus skriver, cirka år 50 och 51. Och de här breven är fyllda av påminnelser och undervisning om detta med att Jesus ska komma tillbaka. Och församlingen verkar vara helt uppfylld av detta också. Fokus på att Jesus ska komma tillbaka och vart vi är på väg. Och till den här församlingen så skriver Paulus att deras tro och kärlek och uthållighet är ett föredöme, inte bara för hela Grekland utan för alla. Alltså för hela världen så är Thessalonikeförsamlingen ett föredöme i tro, kärlek och uthållighet. Och det är ju intressant att det som är väldigt levande just i den här församlingen, det är ju deras fokus på att Jesus ska komma tillbaka, det som ligger framför, det som de väntar. Och Jesus, han tillrättavisar alltså inte Petrus i den här frågan, utan han svarar med att lyfta fram då fyra stycken saker som ligger framför. Han talar om världens återfödelse, människosonen, att han ska sätta sig på härlighetens tron och om Guds dom. Och jag insåg när det kommit så här långt i predikan att predikotiden i St. Pauli församling på söndagar klockan 11, den är alldeles för kort. Vi behöver ha mer tid för predikan. Så insåg jag att om jag säger det så riskerar jag att skapa splittring i församlingen. Men det vill jag ju inte göra. Och jag ska bara vara helt tydlig med att jag tror att den är ganska lagom som den är. Men tycker man att det är lite för kort, då kan man komma på bibelstudierna. Så kan man få mer där. Och om man tycker att det är för långt, då behöver man komma på bibelstudierna. Så att ingen kommer undan. Jag svävar bort från ämnet här lite grann. Vi ska tillbaka till det som Jesus säger här då som svar på Petrus fråga. Och då talar Jesus då först om världens återfödelse. Och då blev jag påmind om vår första dator som vi köpte hemma, en 486, 66 MHz. Man kunde spela massa häftiga spel på det. Warcraft 2 bland annat, vi köpte den 1995. Och det var ju en fantastiskt snabb dator och sådär, allting fungerade väldigt bra. Men så dröjde det inte särskilt länge innan den här datorn blev slö. Och så dök det upp en massa felmeddelanden, massa märkliga meddelanden. Och så kom det in virus på den. Och så gick det till slut väldigt segt och då fick man gå in i någonting som kallas för DOS. Jag vet inte om ni har varit där någonstans, det är helt svart och så fick man skriva format C:. Och då försvann allting på datorn. Så fanns det ingenting kvar, så hade jag en sån där 20 disketter med Windows 95 på som jag matade in för att få in det här. Det tog ett par timmar tror jag att få in det. Och sen så funkade allting jättebra igen. Och varför tar jag upp detta? Jo, därför att den här världen är i ett desperat behov av att få bli omformaterad. Världen behöver en omformatering. Därför att det är så mycket i den här världen som är galet, så mycket som är sjukt, och den här världen kommer att bli omformaterad. Och det är det som Jesus säger här när han talar om återfödelsen. Och det är därför som det är så viktigt att vi liksom har detta med oss när vi läser nyheterna, när vi ser allt det hemska som händer, att den här världen kommer Jesus att återskapa, återföda en gång. Men Jesus, han kommer att göra det mycket bättre än vad man kunde göra med en 486. Han kommer att göra det på ett helt annat sätt, nämligen på det sättet att när den här världen blir återskapad, när vi blir återskapade, då kommer vi inte igen kunna synda. Vi kommer inte vilja synda, därför att då skapar han oss nytt, på nytt i grunden. Och Paulus, han talar om detta till exempel i första Korintherbrevet 15, när han säger att inte alla ska insomna. Det vill säga, inte alla ska dö. Det betyder att den här världen kommer inte släckas ut genom att liksom solens energi försvinner, utan det kommer ske tidigare. Utan vid ett tillfälle så kommer de som har insomnat att förvandlas, och vi som är kvar här, vi kommer att uppstå vid den sista basunens ljud. Och Paulus, han återkommer i det också i första Thessalonikerbrevet 4. Där talar han också om att vid ett tillfälle så kommer det komma en basun, och då kommer han själv att komma ner från himlen, och så kommer vi som lever och är kvar, eller de som har dött, de kommer uppstå först, men vi som lever och är kvar, vi kommer att ryckas upp och möta Herren i rymden, står det. Och så ska vi alltid vara med Herren. Så återfödelsen väntar vi på, och sen så talar Jesus om människosonen. Och det är ju ingen slump att Jesus använder just begreppet människosonen. Det begreppet finns på ett enda ställe i Gamla testamentet. nämligen i Daniel 7:13. I min syn om natten såg jag en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Och så ser Daniel sen när han har sett det att Guds rike upprättas och allting blir fantastiskt. Och det är intressant att när Jesus talar om sig själv så är det just ordet människoson som han använder allra flest gånger. Över 80 gånger i evangelierna så talar han om sig själv som människosonen. Till exempel när Jesus blir förhörd på natten mellan skärtorsdag och långfredag när han nästan inte säger någonting. Men en sak säger han till de som förhör honom, att ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. Och det betyder att Jesus använder det här ordet så mycket, det betyder att det här fanns ju med honom hela tiden. Det är klart att det fanns med att han skulle lida och dö. Det vet vi att det fanns med hela tiden. Men han hade hela tiden med sig detta att en dag så ska han komma på himlens skyar som människosonen. Och eftersom Jesus hela tiden hade med sig det så borde vi också hela tiden ha med oss detta. Att Jesus ska komma tillbaka. Där har vi vårt hopp att han ska göra allting bra igen. Och så ska han sätta sig på härlighetens tron, säger han. Och den talar ju Jesus om igen bara några kapitel senare. I kapitel 24 så har han ju först hållit ett långt tal där han berättar om vad som ska hända i den yttersta tiden. Och sen i kapitel 25 så har han kommit tillbaka och så har han fåren på högra sidan och så har han getterna på vänstra sidan. Och så står det att han sätter sig på härlighetens tron. Och då kommer han att hålla dom. Och det här är ju en oerhörd tröst för oss att Jesus ska hålla dom. Att det är han som bestämmer, att det är han som kommer att fälla den slutliga domen. Eftersom det finns så mycket saker i den här världen som vi inte förstår och inte ser. Och det finns mycket som det är svårt att bedöma vem har rätt och vem har fel och sådär. Men Jesus, han vet allt och han kommer att ge en rättvis dom. Och egentligen så skulle alla vi bli dömda. Vi skulle alla bli dömda till döden. Men eftersom vi blir frikända på grund av vad Jesus har gjort så kommer vi att kunna stå där som får och få gå in i hans rike. Och det beror inte på att vi har varit duktiga, det beror inte på att vi har gjort mycket goda saker, utan det beror bara på vad Jesus har gjort och att vi har vänt oss till honom. Så det är en tröst att det är Jesus som fäller det avgörandet. Och en del av oss tycker att det här är lite läskigt att fundera på detta med domen och sådär. Och då brukar man nog säga i modern psykologi att vi är ofta rädda för det som vi inte har så mycket kännedom om. Det som vi liksom inte vet så mycket om. Det är det vi blir rädda för. Och det är ytterligare ett skäl till att vi inte ska hoppa över de texterna som handlar om framtiden. Vi ska inte hoppa över att läsa till exempel uppenbarelseboken. Vi ska inte hoppa över att läsa det som är svårt även om vi inte förstår det. Utan vi ska be Gud om hjälp att visa vad detta betyder. Precis som Ellen Engström uppmanar oss till. Därför att det är upplivande och väckande att göra det. Och vi väntar på något fantastiskt. Men det är inte bara vi människor som väntar på något fantastiskt. Paulus, han skriver i Romarbrevet 8 att hela skapelsen väntar och längtar efter skapelsens befrielse och alltings förlossning. Och att vänta på det som ligger framför, att ha fokus på det, det innebär inte att man blir världsfrånvänd, utan tvärtom, precis som för Thessalonikerförsamlingen, så föder det en iver i oss att arbeta för kärleken, att arbeta uthålligt och att arbeta i tro. Och det blir också en uppmaning till oss att vi har ju en kallelse att inte bara lyssna till Guds ord utan också att gå ut som hans barn i den här världen och liksom göra det som han gjorde. Att berätta om Jesus, att hjälpa de människor som behöver det. Och vår främsta kallelse det är ju att möta de människorna som vi möter dagligen i jobb, i skola, grannar och sådär. Sen så står det några märkliga ord kan man tycka i slutet av den här. Jesus säger det i texten om att man behöver lämna sin familj. Och Bibeln uppmanar oss att vi ska ha den högsta kärleken och den högsta respekten för vår familj. Men det som Jesus menar här, det är ju detta att om familjen tvingar mig att välja mellan dem och Jesus, så behöver vi välja Jesus. Därför att det är han som är sanningen, och det är han som också har det eviga livet. Han är den som består. Och Jesus är oerhört tydlig, och Bibeln är oerhört tydlig, att vi ska älska våra syskon, våra föräldrar, våra barn. Men om vi måste välja, så behöver vi hålla oss till Jesus. Då så får vi glädje istället för bedrövelse. Jag hade en begravning för ett tag sedan där de hade pratat om personen som hade avlidit. Och så frågade jag om den här personen någon gång liksom gick till kyrkan och sådär. Och då sa de att, jag kommer inte ihåg exakt vad de sa om det, men de nämnde att hon hade en tavla precis vid hennes säng med Jesus på. Jesus och med massa lamm. Och så berättade dottern där att hon brukar alltid gå fram till den här tavlan. Och så brukar hon säga att Jesus, han kommer. Jesus kommer. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen. Låt oss så bekänna vår kristna tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud och sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig allmännelig apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.
Låt oss be. Herre, vi tackar dig för din kyrka och för alla de som du kallar att göra tjänst i den. Vare sig det är som präst, diakon eller ideell medarbetare, lokalvårdare, pedagog eller körsångare, vaktmästare, förtroendevald eller musiker. Utrusta var och en efter deras tjänst, så att ditt ord och budskapet om din frälsning når ut till fler och väcker levande tro. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för våra konfirmander. Ge dem en längtan efter att söka dig och att finna sin roll i församlingen. Välsigna Sankt Pauli församling och låt dina nådegåvor bli brukade och synliga här. Vi ber att du kallar en ny diakon till den tjänst som är utlyst. Håll din hand över vår vänförsamling i Estland, Perno Jakobi, och församlingen Addis Abeba med Kani Jesus. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Herre, vi ber för vår värld och för alla som lider under krig, av förtryck och av katastrofer. Låt världens ledare fatta kloka beslut. Omslut alla som känner oro för framtiden med din kärlek. Låt inte världshändelserna göra oss handlingsförlamade och skymma de möjligheter vi har att hjälpa människor i vår närhet. Vi ber om vishet och insikt hos alla som fått ett särskilt ansvar och tjänst i vårt samhälle. För politiker och tjänstemän i regering och riksdag, i region och kommunledning. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för Vera som genom dopet blivit upptagen i Kristi kyrka. Bevara henne i tron och låt föräldrar, faddrar och församling möta henne med din kärlek. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Tack för alla de goda gåvor du ständigt ger oss. Gör oss villiga att dela med oss av det goda vi fått. Hjälp oss att se din ledning i våra liv och att ödmjukt och villigt gå de vägar du visar oss. Låt oss få vara dina vittnen och dina utsträckta händer till våra medmänniskor. Med underbara gärningar bönhör du oss i rättfärdighet, du vår frälsningsgud. Amen.
Herre, av ditt ger vi åt dig. Ta emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen.
Upplyft era hjärtan till Gud. Upplyft är våra hjärtan. Tacka Gud vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är din härlighets återsken och ditt väsens avbild. I honom uppenbarade du din härlighet för världen. Den som följer honom vandrar inte i mörkret, utan har livets ljus. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och till bedjande sjunga.
Lovade du himmelens och jordens Herre, så älskade du världen att du gav den din enda son för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berättar oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig. Och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungen och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus.
Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den helige andes enhet. All ära och härlighet från evighet till evighet. Amen. Amen. Amen.
Fader vår som är i himmelen, helgat var ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Saliga är alla de som är bjudna till lammets måltid. Kom, nu är allt tillrätt.
Vi ska nu sjunga ur våra lovsångshäften som ligger i bänkarna. Men jag vill också skicka med en hälsning från våra förbedjare att de finns på plats i rummet längst bak som vanligt. Så välkomna också till förbön alla som vill det. Och vi börjar med sång nummer 50, Mer av dig.
Jesus, mer av dig.
Jesus,
mer av dig. Mitt hjärta längtar efter mer av dig, för min själ är svag, till dig ropar jag. Mitt hjärta längtar efter mer av dig, mer av dig, Jesus, mer av dig. Mitt hjärta längtar efter mer av dig, för min själ är svag, till dig ropar jag. Mitt hjärta längtar efter mer av dig, mer av dig, Jesus, mer av dig. Mitt hjärta längtar efter mer av dig, för min själ är svag, till dig ropar jag. Mitt hjärta längtar efter mer av dig.
Fortsätter med nummer 61. Jesus, du förtjänar allt.
Jesus, du förtjänar allt. Jesus, du förtjänar allt. För du har skapat allt, och allt blev skapat för att du ska få all ära. Jesus, du förtjänar allt. Jesus, du förtjänar allt. För du har skapat allt, och allt blev skapat för att du ska få all ära. Heliga och änglar böjer sig för dig. Äldste lägger kronor inför Lammets tron och sjunger ut. Jesus, du förtjänar allt. Jesus, du förtjänar allt. För du har skapat allt, och allt blev skapat för att du ska få all ära. Heliga och änglar böjer sig för dig. Äldsten lägger kronor inför Lammets tron och sjunger ut. Jesus, du förtjänar allt. Jesus, du förtjänar allt. För du har skapat allt, och allt blev skapat för att du ska få all ära. Dag och natt, natt och dag, ge ära till Gud. Dag och natt, natt och dag, ge ära till Gud. Dag och natt, natt och dag, ge ära till Gud. Dag och natt, natt och dag, ge ära till Gud. Jesus, du förtjänar allt. Jesus, du förtjänar allt. För du har skapat allt, och allt blev skapat för att du ska få all ära.
Vi sjunger nu nummer 41. 41, oprisa högt.
Hans bundna kropp i tåg. sten, Messias lag i ensamhet. O prisa högt Herrens namn, o Gud, o prisa
emot vår Herre Jesu Kristi kropp och blod. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Vi tackar dig, Herre vår Gud, för att du på nytt har förenat oss med din son, han som dog och uppstod för vår skull. Låt vår kärlek växa och bli rik på insikt och urskiljning, så att vi allt mer fylls av din rättfärdighet och kan stå rena och skuldfria på Kristi dag. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. En ny påminnelse om vår dödlighet ska också nämnas för oss idag. Då härmed tillkännages att följande medlem av vår församling har avlidit, nämligen Hans Gustafsson i en ålder av 83 år. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och ditt ljus. Amen. Då får vi snart sjunga lovsalmen 44. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.